inte bara jag, Sara, som sitter här. Jag har några med mig också. Och är ni med?
Jajamensan.
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 Nyfiken som en strut.
Ja, det är, eller är det som man säger? Som är nyfiken. Som vanligt. Och Jules och jag som idag kommer sitta på förhoppningsvis några svar på den här nyfikenheten. Vi hoppas vi ska kunna släcka den i alla fall, nyfikenheten alltså. Här är avsnitt 53 av Öppna världar med mig, Sara, Aaron och Jules.
Gud vad skönt, vi kanske inte behöver säga någonting, det går ju galant där.
Jag ska föra monolog och låtsas vara er två.
Ja, det blir
jag kan bra. Skriva i chatten vad jag tycker att du ska säga just nu.
Aha, okej. Okay. Ja,
det här tycker jag
lite så här backseat driving här. Lite styrd. Puppet master in the works i bakgrunden. Ja. Nej. Nej, det är ju så här. Alltså det är ju... Vad ska man säga? Just nu så är det ju väldigt, väldigt mycket... som kretsar kring, alltså i sociala medier då, om vi bortser från de tråkiga sakerna och fokuserar på de lite mysigare sakerna, så kretsar det ju väldigt mycket kring ett spel med hög mysfaktor, om man säger så. Mm. Som vi inte ska prata om idag. Vi ska prata om ett annat spel som kan ha ganska hög mysfaktor.
Så bra!
Så, sorry to disappoint. Men... vi ska ha det skitmysigt i alla fall. Och i dessa tider när man ska hålla sig hemma så mycket som möjligt, vad passar då bättre än att också spela spel som går ut på hemliv? I synnerhet då litet och mysigt och gulligt på alla sätt i The Sims 4 och Tiny Living, eller smått och smart som det heter på engelska, på svenska.
Va, gör det?
Jajamän, smått och smart. Och det är ju dess, ja, jag vet inte om det är det senaste stuffpacket längre. Men helt klart ett av de mest prisvärda. Man får ju otroligt mycket innehåll för inte särskilt mycket pengar. Speciellt inte nu när det är rejäl rea på Origin. På alla Sims olika stuffpacks och DLC:er och grejer. I alla fall var det fortfarande där när jag kollade igår. Men... ja,
och rena skulle behöva komma till PlayStation. Jag känner att det är aldrig rea på Sims-paketen där.
Spelar du helt och hållet på PlayStation?
Ja, nu för tiden gör jag det. Jag var en inbiten PC-spelare en gång i tiden, men but those days are over.
Ja, jag har faktiskt inte, jag har inte spelat Sims på PlayStation sen typ Sims 1, kanske 2. Då vet jag att jag hade det på PlayStation och aldrig riktigt fattade alla finesser och grejer, tror jag. Jag tyckte det var
det
svårt.
Det är väldigt mäckigt, kan jag säga.
Ja.
Det är en lite högre tröskel.
Ja.
Mycket klickande och felklickande och ja, det är lite frustrerande ibland faktiskt.
Hur har de använt handkontrollen? Är det som många spel, lite så här slappa portningar, att man använder en styrspak för att kontrollera typ en musikon?
Ja, jo, precis så är det. Det är väldigt mycket trögt flyttande med styrspaken för att få musen att röra sig. Det finns ju vissa lite så här snabbkommandon, som att man kan använda den här plattan i mitten för att hoppa mellan live-läget och det andra läget. Men det tar ett tag innan man inser att man kan göra så. Jag var ganska frustrerad när jag kom på, aha, okej, det här underlättade ju saker lite grann. Men ja, det är mycket trögt muspekande med handkontrollen. Ja.
Alltså, jag tänker så här, jag som inte spelar The Sims och jag som inte bryr mig så mycket om Animal Crossing, det tillhör ju den här, jag har en liten lista på spel som har extrem hype omkring sig som jag själv känner verkligen noll inför. Men det är alltid kul att liksom, ja, se att andra har kul där inne liksom, i bubblan. Och då när jag hörde att du, Jules, och du, Sara, tidigare här för några månader sedan, ni var liksom inne på The Sims och vi fick en kod för Tiny Living. Och hela den här grejen, då tänkte jag så här, men ja, just det, de här är ju väldigt, som du var inne på, så de är ju nära till hands. Så bara kolla, jag var nyfiken på hur många är det egentligen som spelar The Sims liksom idag. Och är det så att hela den publiken plötsligt hoppar över till något sånt som Animal Crossing? Nej, såklart, är det inte alltid så, även om det är många som kanske överlappar. Men så hittade jag en artikel där 2017 i en intervju visade sig att ja, över 200 miljoner månatliga spelare. Det är ett visst community som är lätt att glömma bort. Denna mys-simulator som har varit med i hur länge som helst nu alltså.
Men har inte det att göra med att de flesta spelare är tjejer? Att det glöms bort alltså?
Ja, du menar så? Ja, men precis. Det kan ju vara en faktor.
Jag tänkte att det var så här, jag trodde du syftade på, alltså nu när du sa att det mest var tjejer, jag bara, det är därför det är så nice community kring Sims.
Ja, det också! Det också!
Nej, men det är ju,
jag tänker det är lite som med det här Sveriges största spel, vad fan heter det här hästspelet som jag
Star Stable.
Star Stable, mm-hmm. Det glöms ju också bort för att det är tjejer som spelar, det är lite samma sak där.
Ja, men
det, och sen är det ju också det, alltså, 2020s första expansion då, den här Tiny Living släpps till ett spel som Sims. Jag har faktiskt inte sett, jag har sökt lite och inte hittat en enda svensk recension. Ja, jag vet inte vad det kan bero på, om det är så att Google vägrar visa mig dessa saker, men jag söker på Sims Tiny Living recension och klickar några sidor så hittar jag ingenting i någon svensk spelmedia. Så det är väl kul åtminstone att, att ni två har koll på vad det här är, så att sådana som jag kan få lära sig lite. För det här är min ingång, va? Vi har ju köpt ett fritidshus i fjol. Och grejen är så här, det jag har förstått av Tiny Living är att stora med den här uppdateringen, nu får ni får ju rätta mig om jag har fel, men det är att du begränsas. Storheten är begränsningen, och att man känner att det finns en fördel i att okej, vad skönt, jag kan inte liksom bara go crazy, utan jag måste tänka lite smart och inredningsmässigt. Och så tänker jag då på vårt lilla fritidshus och allt vi vill göra med den lilla ytan på 60 kvadrat. Hade det här varit ett bra spel för mig att drömma mig bort om jag, för att vi har ju inte närheten av förutsättningarna ekonomiskt att liksom inreda det som vi hade drömt om. Men jag tror att det här är lite där det tickar för mig. Är jag inne på fel väg här eller är jag inne på något?
Du kan säkert vara inne på någonting. Alltså hela, jag tycker att det är en bra, det här stuffpacket tycker jag är så bra, för det ligger i tiden liksom på ett sätt. I alla fall så blev jag sjukt glad när det kom, för jag har verkligen knarkat Tiny Houses på YouTube. Alltså plöjt avsnitt efter avsnitt av Tiny House Living. För det är så mysigt att titta på vad folk har skapat på minimala ytor.
Det här är på riktigt alltså. Det här
är
inget
vi spelar. Ja, det här är helt
kultur. Det här är en rörelse som började i USA kanske.
Måste jag kolla.
Där man bor i väldigt små hus, ofta så är de mobila dessutom, de här husen, typ på båtar eller bilar liksom.
Ja, det är de här man fäller upp och grejer.
Ja, det kan det vara.
Ja, det är lite som det här på julafton med den här husvagnen som Musse Pig har.
Precis.
Ja, jag tror att det, ursprunget är väl från Japan, för där var man väl först med det här Tiny Living, eftersom man bor så många på liten yta. Men sen så blev det en grej i USA liksom, att man ska, och det är ju väldigt mycket att det är knutet till miljörörelser och sådana där saker.
Just det.
Och också att det har med den ekonomiska krisen i USA att göra, när många blev av med sina hus och sådär, för att de här, när de är mobila husen så tror jag att man inte behöver skatta för dem, eller inte skatta på samma sätt i alla fall, så att du kommer undan det. Så det blir mycket billigare.
Nu, jag googlade på Tiny House YouTube och det första som kommer upp är den här This ultra modern tiny house will blow your mind, och jag blir helt kär såklart.
Your mind is blown.
De har byggt en trapp ovanpå mikrovågsugn och kylskåp. Ja, förlåt, jag ska inte. Ja, berätta, hur har Sims lyckats?
Ja, jo, men det är ju en hel rörelse som sagt. Den verkar ju mest dock, och det kommer du nog märka om du faktiskt snär in på detta nu, Aron, och kollar på lite tiny houses. Det verkar som att de oftast finns på ganska varma platser, alltså där det kanske inte blir minusgrader och vattentanken fryser. Många lever ju off the grid också, tar inte del av så kallat kommunalt vatten eller el eller sådär, utan de producerar det själva på olika sätt och har andra lösningar. Och det är ju också ett alternativ i Sims, att leva off the grid, som jag inte har testat än, men jag tycker det är ett väldigt mysigt koncept. Alltså det som jag, vi pratade lite om communityt kring Sims förut, och det jag tycker är lite mysigt med just Tiny Living är att jag ska inte säga att bara är utifrån det här, men EA och Maxis har väl ändå tagit, det känns som att de borde ha tagit inspiration från communityt också, för det har verkligen, det har funnits en challenge som har cirkulerat väldigt mycket som kallas just för Tiny House Challenge, där man ska i då original Sims bygga ett så litet och effektivt hus som möjligt. Och det har ju pågått länge innan det här packet kom, så att någonstans känns det ju som att de har lite caterat till sina spelare i att ta fram det också, vilket är mysigt. Undrar hur många gånger i det här avsnittet jag kommer säga mysigt. Förmodligen ganska många.
Vi har ett drinking game.
Mysigt.
Ja, det är fredag.
Ja, nu tappar jag bort mig lite. Vad tänkte jag säga?
Communityn har hjälpt till att göra.
Community har liksom, det känns som att det ligger någonting i att de också har tittat på communityt och följt. Det finns ju jättemånga Sims-challenges. Hur många som helst. Superspännande. Det är en helt ny värld för mig också, som jag introducerades till bara tidigare i våras typ, för jag har inte varit en aktiv deltagare i den, men jag har nu följt den liksom lite på håll, om man säger så, via streamers och sådär. Men Tiny Living har väl lite sprungit, alltså stuffpacket Tiny Living har lite sprungit ur det, känns det som. Vad var frågan, Aron? Förlåt.
Jag tycker om ni känner att de har liksom, att du är ju inne på många, många delar av det. Men just eftersom att det verkar vara en trend som ni hade koll på, jag hade inte jättekoll på det. Men det är ju en trend som kanske då ligger i tiden med sättet de har släppt det här DLC:et nu. Att de ser att här finns det ett behov. Här finns det liksom en inrednings fantasy värld som folk gärna vill leva loss på. Och det kanske också passar den här simulatorgenren, som oftast blir att man till slut bara gör saker för mycket för att man har möjligheten. Som när jag spelade gamla SimCity på 90-talet och bara skrev FUND och fick 10 000 och trodde att det var en hemlig kod. Men efter typ en halvtimme insåg att jag hade lånat flera hundratals tusen kronor från staten och var skyldig om pengar. Så alla städer jag byggde var ständigt i skuld. Men, ja, men du vet, så här, man har ju ett sätt att exploatera Sims-spel, oavsett om det är en SimCity eller om det är Sims simulatorspel liksom.
Det är ju mycket svårare att göra detta på PlayStation, kan jag säga, där man inte kan fuska. Alltså, jag använder ju Sims mest för att bygga hus. Jag spelar ju väldigt, väldigt lite med gubbarna, för jag blir otroligt frustrerad när toaletterna bara går sönder hela tiden och sådana saker. Jag har verkligen inte tålamod alls för
kontext,
det här.
Kontext, jag fattar inget.
Folk pinkar på sig, nej men det här går inte för mig. Så att jag bygger mest bara hus, och så bygger jag väldigt stora hus, och så blir de för dyra så att ingen kan bo i dem.
Du glömmer toalettbygget eller?
Va? Nej, jag bygger jättemycket toaletter, men när man spelar med gubbarna, så det finns ju ett byggläge och så finns det ett liveläge när man, och det är väl där man ska ägna mesta tiden, tror jag, alltså utvecklarna av spelet har nog tänkt det, men jag är ju tvärtom, jag bygger och så sen så spelar jag ett tag, men jag blir frustrerad för att man måste ju underhålla de här jävla pyttegubbarna hela tiden, alltså de klarar sig ju inte själva, det är saker går sönder och de bränner upp, alltså. Jag försökte, för att det enda sättet du kan få pengar så att de kan köpa mina dyra hus, det är ju att låta dem liksom leva sina liv och skaffa arbeten och sådana saker. Men det är saker som går sönder hela tiden, så att det kostar, så att de måste hyra in reparatörer och... Jag har verkligen inte tålamod för detta.
Men känns det rättvist i spelets design, eller skulle du säga
att det
fanns
bättre sätt? Nej, det
känns ju
inte som att de har tänkt på spelare som mig som bara bygger. jag vet att jag spelade Sims på PC för väldigt länge sedan, när det var det första Simset. Och då kommer jag ihåg att jag tog den här rikaste familjen, det var väl typ familjen Spök eller vad de nu kallas eller någonting, och så sålde jag deras hus. Då fick de ju jättemycket pengar och så byggde jag något nytt för pengarna liksom. Så det är väl typ så man får fuska och göra när man spelar på PlayStation.
Men är det så att du inte kan progressera eller alltså liksom göra framsteg, menar jag? När...
Alltså du kan ju i byggläget, så kan du göra det helt fri. Du är ju inte begränsad av ekonomi. Men om du sen ska ha någon att bo i huset, så de har ju bara typ 20 000 från början, och mina hus kostar ju uppåt 300 000. Så det, jag måste ju spela i år för att de här personerna sen ska kunna flytta in i mina dyra hus. Så att det är inte riktigt anpassat. Så att jag känner att det här tiny living är lite, det är lite fel. Det är tvärtom vad jag vill göra. Jag har ju typ byggt en skola och grejer som jag inte kan använda, för Sims har inte tänkt på att någon kan vilja bygga en skola liksom. Så det är ingen som går där, den bara står där. Men och tiny living är lite tvärtom, så det är en verklig utmaning för mig att bygga så lite som möjligt. Det finns ju så här tre tiers, kanske vi ska säga, i tiny living. Så att du kan, antingen så har du att du kan bygga 30 block stort, och det är det absolut minsta, och sen tror jag nästa är 64, och så sen så är det 100 det allra största. Och det här är ju ingenting, alltså 30 block, det är ju typ, du får plats med ingenting på det. Den
är det låter som att bygga en garderob.
Ja, men det är typ en garderob. Så det är väldigt utmanande för kreativiteten liksom, att du ska få in saker i det. Och det hade ju inte gått utan det här stuffpacket med liksom så här sängar som går att fälla ihop och sådana där saker. Utan de grejerna hade det ju varit helt omöjligt, för en säng tar ju liksom ja, vad är det?
6x2? Eller 3x2 menar jag, så 6
Ja, det tar jättemycket plats.
Jag såg så de här ihopfältbara sängarna, att det var Sims som hade dött av att de hade blivit ihjälslagna av dem.
Det har inte jag stött på, men de går sönder hela jäkla tiden.
Ja, och det är då det kan hända nämligen, när en sån här nedfällbar säng går sönder, så börjar simmarna typ klättra på den och försöker dra ner den med våld, och så blir de krossade under sängen. Och sen en sak som är lite rolig med det är att just de spökena, alltså, om det blir ett spöke, det blir det kanske alltid i och för sig, men alltså, de kan tydligen gå runt sen, de spökar då kvar i huset, och så kommer de liksom, de har typ en egen vad heter det, ability, att de kan suga energi ur levande simmar.
Så de kan... Vampyrspöken?
Ja, men lite så. Det kan ju inte andra spöken göra, utan det är bara de spökena som blir dödade av just den här sängen. Om jag har fattat det rätt. Men jag har, det finns ju tråkiga exempel på när folk som, alltså är som folk som är som du, Jules, som gillar att bygga hus och har byggt ett jättefint hus, och så flyttar familjen in och det första som händer är att någon dör under den här sängen innan de har hunnit spara.
Eller att de bränner upp köket, det verkar hända mig alltid. Det första de gör är att bränna upp köket.
Men hur förhindrar man en sån sak då? Är det för att det är för litet på grund av liksom att det är, allting är så komprimerat?
Du måste ju micromanage och kolla koll på dem hela tiden och se till att de släcker den där jäkla branden om den uppstår, och så får inte...
Men när du kommer till elden, ja, men det blir det ju. Det, så när det kommer till eld, så har det ju ofta att göra med cooking skill. Och när man har en ny sim, så är de sämst på att laga mat, och då börjar det alltid brinna minst en gång innan de har tränat upp sin cooking skill lite grann. Och då behöver man ju ha brandlarm eller vara så pass snabb på elden att simmen själv hinner släcka den, annars så blir det ju kaos.
Men de behöver träna upp sin cooking skill så att man får vuxna bebisar.
Lite så, faktiskt. Lite så.
Det är ju inte simulator ju.
Men det...
Om du gör en vuxen sim. Det är en vuxen bebis ensam i ett kök.
Ja, det, gör det hela tiden. Nej, men vad heter det, de här... De kommer ju då, när de är färdiggjorda simmarna, då kommer de ju ut i verkligheten utan några som helst... De har egenskaper, men de har inga kunskaper. Men sen så kan du ju lära upp din sim, och om du har ett barn eller till och med då en bebis, så kommer det barnet få liksom kunskap och sina egenskaper medan den växer upp. Så där kommer ju lite mer realistiskt in att ja, men en tonåring ändå kan typ steka en omelett utan att bränna ner köket liksom.
Men, alltså det måste, jag måste få säga, när ni pratar om simmarna, då låter det som... När ni pratar om saker som är jobbiga att ha att göra med.
Just här jag tycker ju det. Att jag de blir är jobbiga. Det är därför jag inte spelar i live-läget så himla mycket.
Men när ni beskriver dem, jag blev mest fascinerad över det här släktet som ni kallar för simmar.
Mm.
De verkar otroligt egna i sitt sätt att vara och uttrycka sig och göra saker. Jag ser framför mig så här halvt knasiga AI som försöker vända på en omelett trots att de är över 30 år.
Ja.
Och ändå lyckas elda upp halva bakgården.
Ja.
Mm-hmm. Liksom.
Rimligt.
Ja.
Nej, men de är ju det. Det, är ju också, det, är ju,
det går inte att programmera AI:n. Alltså det går inte att göra dem smartare. Så här.
Nej,
den här simmen,
man kan ge dem
grejen.
Egenskaper. Alltså, man kan ge dem egenskaper.
Typ. Så att, som gör att de är lite bättre på vissa saker. Men det är ju alltid någonting som de kan fucka upp på. För du kan ju inte ge dem alla egenskaper.
Mm.
Det är därför ingen kan pinka.
Nej,
det är det sista man prioriterar.
Nej, det är ingen som kan reparatörskillen från början. Så att toaletterna kommer att gå sönder och då kommer de att pinka på sig. Så är det.
Alltså jag spelar ju på PC, så jag brukar ju kasta pengar på problemet. För på PC så har man ju pengafusk. Så ja, det är enkelt då att bara fuska till sig 1000 spänn och köpa en ny jävla toalett.
Ja, men det går aldrig för mig, för att de här jäkla simmarna, de äter ju hela tiden och jag har saker trasiga, så att allting de tjänar in går ju till de här jävla reparatörerna hela tiden. Så jag får ju aldrig några mer pengar, förstå att jag är frustrerad och bara bygger istället.
Det låter som att ni behöver ha hand om något sånt här stort, ostrukturerat, illa prioriterat barnhem fullt av massa bortskämda galningar som klättrar på väggarna, och så kommer ni hem ensamma efter att ha fått för dåliga resurser varje dag från kommunen och bara, jag orkar inte mer om jag små jack ungarna nå mer.
Nej, men precis så är det. Så att del av mig har väldigt svårt att förstå folk som spelar i live-läget, att de tycker att det är kul, för jag har verkligen inte kul.
Det här är ju så roligt, Jules, för att jag är ju den personen. Jag har inget tålamod med att bygga hus längre. Jag har gjort det jämt när jag var yngre, då var husbyggandet prio 1. Men nu för tiden, när man har ett helt community som bygger saker och delar det i biblioteket gratis, så är det så jävla smidigt, ursäkta, att bara gå in där, hitta ett gulligt hus, ladda ner, placera ut. Klart! Och så kan man spela.
Men det är ju jättetråkigt att använda någon annans byggnation.
Men de är så söta, jag kan inte bygga så gulligt.
Ja, jo, det finns ju fantastiska saker.
Nu sitter säkert lyssnarna tillsammans med mig och bara tänker, men varför kan inte Sara få leva i Jules byggnader och Jules bygga åt Sara? Ja, men det är förmodligen för att det inte är duggkostnader det här.
Jo, men det går ju. Då kan man ju ladda upp sina egna verk i det här biblioteket eller vad det heter.
Men kan Jules ladda upp hennes grejer i molnet som du...
Ja, jo, men det kan jag göra. Det
är cross-save, alltså liksom cross-play.
Ja, men det är ju online.
Ja, jag vet inte om det går från PlayStation till PC,
ja, det
men
sant.
Det borde
det
göra.
Det är sant. Typiskt. Annars hade jag kunnat lägga husbeställningar.
Ja. Det är ju en match made in heaven.
Ja,
det är ju lite också problemet med när man bygger, att om man inte har alla stuff packs och sådär, att man inte kan ladda ner någon annan som de har andra stuff packs.
Det går, men det kommer saknas grejer och det kan bli lite konstigt. Det kan bli lite knäppt, kan det bli. Typ, man laddar ner ett hus då, som någon annan har byggt och placerat ut. Och sen så går det inte att öppna ytterdörren. Jag hade det problemet häromdagen. För då, tydligen så har de då något tillägg som gör att saker kan korsa varandra. Och det har inte jag. Så att då gick det inte att öppna ytterdörren. Så min sim kunde inte gå in i huset.
På tal om att inte kunna öppna ytterdörren för att återgå till Tiny Living. Mm. Alltså jag har det problemet. Jag byggde ett hus som jag byggde i 2 våningar, men folk fastnar i trappen hela tiden, så att de tar sig inte ner till underdelen av huset, så därför står de och pinkar på sig i trappen för att de inte kommer till toaletten. Och där tänker jag att Tiny Living har inte riktigt tänkt till här, för jag kan ju inte göra trappen större, då blir det ju för många rutor liksom.
Ja.
Det här med 2 våningar i de här tiny husen, det har de inte riktigt.
Det finns ingen toalett på övervåningen, nej.
Nej, det får ju inte plats. Där står det ju en säng liksom, så att det ryms ingenting annat.
Man är ju lite avig mot att ha den här mördarsängen.
Ja, just det.
Alltså, som fälls ner, som folk dör.
Ja, jag har den, men den tar ju ändå liksom rutor. Ja. För att den måste ju tänka att när den är uppfälld så ska den ställa upp liksom.
Den, det är bara den här 2 funktioner som man kan använda den som soffa och så kolla på tv i den och sådär.
Och de har alltså ingen nedfällbar toalett. Det är där missen är.
Precis, nej, inget sånt.
Ja, Jesus.
Men hur mycket har det blivit av byggandet? Vad känner ni? Är Tiny Living, var det ett bra eller ett mindre bra alternativ här nu till just Sims 4-grunden som har stått sig i bra många år nu?
Ja. Men man får ju mycket i det här packet för inte jättemycket pengar. Nu har jag inte i huvudet vad det kostar, men alltså du får ju en massa nya grejer, nya kläder, alltså kanske inte extremt mycket, men du får nya kläder, nya frisyrer. Du får också hela den här nya finessen, eller vad man ska kalla det, som innebär att om du bygger ett litet hus så kan du, alltså den tomten kan ha vissa perks som gör ditt liv då enklare för dina simmar på olika sätt. Plus att det är mycket, mycket billigare i drift. Så det finns ju en massa intressanta tillägg liksom. Som verkligen ändå förnyar spelet. Det får man ju ändå säga. Och sen så är det ju rätt så snygg skandinavisk design på alla möbler. Som jag är lite svag för också.
Det måste man ju säga att det är väldigt inspirerat av det.
Mm.
Nej, men jag ska säga att det är absolut väl. Det kostar väl en hundring tror jag ungefär. De här små packsen.
Mm.
Medan de större DLC-erna kostar på ett 400. Mm. De är ganska dyra.
Mm.
Nej, men man får väldigt mycket möbler. Jag som gillar att bygga tycker ju om när det är mycket möbler i stuffpacksen.
Mm.
Och jag använder dem ju även när jag inte bygger tiny houses. För de är så fina. Mm. Så att, jag skulle definitivt satsa på det. Och så tycker jag också att det är en rolig utmaning. Det här med att försöka bygga så litet som möjligt. Det är svårare än man tror. Bara det här att bygga en toalett liksom, och få in alla förnödenheter på fyra rutor, det är klurigt.
I teorin, om det bara är barn som bor i ett tiny living, kan man bygga trevåning då? Kortare våningar, alltså kortare tak.
Jaha, nej, det finns ju olika nivåer på tak eller på takhöjd. Det gör det ju. I alla fall
men
två,
det räknas
va?
Inte in i de här rutorna man har. Du kan ha hur högt som helst. Och det är ändå en ruta liksom.
Jaha, så du kan bygga hur jäkla högt hus som helst.
Ja, fast du kan ju inte bygga
en skyskrapa
liksom. Bygger du en ny våning så räknas det ju som en ny ruta igen liksom. Men själva väggarna kan ju vara väldigt höga.
Okej, då förstår jag. Okej.
Men så fort du sätter en våning, hur hög väggen är den på den våningen, så räknas det som nya rutor. Så.
Ja, men jag tycker det är mysigt. Jag gillar det här med perks också. Alltså jag gillar att göra simmar som är konstnärliga. Och typ gillar att odla grejer och måla eller skriva böcker. Eller nu senast testade jag att göra en influencer-sim. That was stressful. Så liksom, när man då kan få lite perks som typ att dina plantor växer dubbelt så fort eller alltså de här andra, det är någon annan också som typ gör att det blir en extra bra plats att träna på för att det är typ lugnt och fridfullt eller någonting. Alltså sån här, jag tycker det är en ganska rolig finess som att de har lagt till en rolig finess med det.
När du säger det här med att plantera, det har inte jag fattat än. Alltså jag har köpt massor med så här planteringskrukor och så klickar jag på dem och så försöker jag få min sim att odla någonting där. Men de gör ingenting, de bara köper en massa frön och sen händer ingenting.
Nej, du måste ta fröna och så ska de ligga i ditt inventory, alltså din sims inventory. Och sen så klickar du på fröt och där, sätter ut det där du vill att simmen ska plantera.
Så du alltså måste, det här...
Ja, du måste aktivt dra ut fröt till den plats där det ska planteras på, tror jag, om jag kommer ihåg rätt.
Okej, okay. För det här kan jag tycka är väldigt bökigt med Sims, att det talar inte om såna här saker för dig.
Men det tog en liten stund.
Man får sitta och jag får sitta väldigt mycket googla på saker.
Mm.
Hur gör jag det här?
Det är tur att det finns så mycket ändå, alltså på Sims just online. Det mesta går ju att hitta och lista ut liksom. Men den, ja,
men
den
du
är
sa influencerläge, vad fasen är det?
Ja, nej, men det är ett annat tilläggspaket som är typ något form av kändistilläggspaket där du kan bli filmstjärna eller, och jag kommer inte ihåg om man kan bli musiker i den här. Men du kan också bli alltså typ streamer eller influencer i alla fall. Alltså du har typ Instagram och YouTube eller SimTube eller vad fasen de kallar det för. Och så spelar du in videos på olika teman och så måste du omvärldsbevaka vad som är trendigt just nu och så får du spela in en film om det och lägga ut och så liksom så. Jag kom inte särskilt långt för jag tröttnade, för tyvärr så även om jag ofta tycker att det är ganska skojigt att experimentera lite granna i live-läget så är det sällan jag kommer särskilt långt med en familj.
Det låter ju fruktansvärt på något sätt så här.
Vår samtid. Att,
ja, eller hur? Att spela, jag kastas tillbaka till ångestkänslan jag hade när jag recenserade YouTubers Life OMG Edition.
What?
Ja, big what. Du spelar som en liten karaktär som bor hemma hos din mamma tills du har pengar och kan flytta in i ett stort YouTube-hus där du sitter och gör videos för att trenda. Alltså det är... Och det är så här, du försöker hitta sätt att cut corners i skolan för att lyckas med det här istället. Och, alltså okay. Jag vet inte. Ja, just eftersom att det är så nära just spel också. Gaming är ju en stor del av influencermarknaden. Och så att spela ett spel som simulerar det utan att egentligen kommentera på hur bisarrt sjukt det är att man låter massa amatörer sitta och jobba liksom 60 timmars veckor framför kanske 100 följare och tjäna kanske 2 spänn i månaden. Ja, men är ni med? Det är svårt att säga om det är cynisk approach att lägga in sådana spellägen eller för den delen då släppa sådana spel som det där YouTubers Life.
Ja, nej jag vet inte. Alltså i Sims är jag faktiskt då ett av de få, jag tog ner ett skal men jag inredde det här tiny houseet, det var ett tiny house själv. Och blev väldigt nöjd och byggde en hel spa-avdelning så det var ett ganska stort tiny house, väldigt mycket med badrum för jag gillar att bygga spa till mina simmar. Så de kan slappna av i sina very stressful lives. Och sen så skulle hon bli
polen,
ja just det, när de då det har lite svårt men då behöver de slappna av ibland. jag vet inte, jag var väldigt nöjd i alla fall med det här huset som jag hade byggt så här lite yoga patio och det är så, det var väldigt väldigt så här zen och fokus på att mysa och vila och ta hand om sig och sådär. Och sen så då den briljanta idén att göra den här personen till influencer så fick jag bygga en hel YouTube-studio och fick ta bort lite av det fina, sänniga som jag hade byggt. Och då tyckte inte jag det var så kul längre när jag behövde ha en hel filmstudio i huset. Så tyvärr så gjorde det att jag tröttnade lite på den karaktären. Så ja, jag tröttnar lätt helt enkelt. Men alltid kul att testa när det kommer sådana här nya tillägg och grejer tycker jag. Och jag spelade, jag tror om det kan ha varit The Sims 3 som jag spelade extremt mycket och de flesta olika packs. Och jämförelsevis så måste jag nog säga att jag kanske är lite besviken på packsen som kommer till Sims 4. För jag tycker inte de innehåller lika många grejer och lika många roller och så vidare som de till Sims 3 gjorde. Liksom i bredd och sådär. Men just det här lilla paketet, Tiny Living, det innehöll typ mer än förväntat, måste jag säga. Och för då knappa 100 spänn så får man ju väldigt mycket för pengarna faktiskt. Som man kan ha kul med.
Jag har ju en fråga som jag tänkt så här: okej, den här ska jag börja med. Men det kanske, ja, för att den är ganska så här stor. Men så det kanske är dumt att ta den om det är så att vi är på väg att runda av.
Nej,
ta
kör på.
Ja, all right. Om ni fick bestämma framtiden för Sims-serien som nu har släppts i så extremt många utgåvor och versioner och DLCs och allt vad det är. Skulle ni anse att det var synd om det blev en löpande prenumerationstjänst som man, när man kände för det, precis som en Netflix, så tänkte så här, men nu behöver jag lite Sims i höst, så nu hoppar jag på prenumerationen igen här för 49 spänn i månaden sig och spelar så mycket som jag vill, allting är sparat på ditt konto och så vidare. Skulle ni vara emot det eller för det? Jämfört med nuvarande modell som är att man släpper ett grundspel och massor av DLCs till det. Eller att istället att det finns allting i prenumeration.
Alltså som alltid med såna här frågor så skulle jag säga att det beror på priset. Just nu tycker jag att de här jäkla DLC-erna är fruktansvärt dyra. De kostar ju lika mycket som ett nytt spel. Så jag köper inte dem bara för att jag vägrar punga ut med de pengarna.
Ja, nu har jag missförstått det. Det här är ju inte skillnad. En DLC, det här är ett stuff pack.
Exakt, alltså. Exakt. Det är en stor skillnad på DLC
precis,
och stuff pack.
Precis, det här är ett stuff pack.
Ah, okej.
DLCs innehåller alltså att du får en helt ny område av världen och så sen, ja men till exempel det finns ett DLC där alla är vampyrer och så är ofta en liten story kring, det finns något med någon mordhistoria och sådana där saker. Typ och de innehåller grejer också, men stuff packs är ju mest bara att du får en massa nya möbler och
Alltså, anledningen till att Tiny Living är värd att prata om är för att det är så specifikt stuff pack. Det är inte bara trädgårdsprylar, utan det är verkligen, det är väldigt mycket, som sagt. Mm. Och dessutom att det känns som att de har tagit inspiration, alltså dels absolut inspiration ifrån Tiny House-rörelsen, men också ifrån det här, alltså communities Tiny House Challenge som har cirkulerat länge. Men det är ju ett stort stuff pack. Det är ju, de kunde nästan ha gjort det till en DLC.
Det känns lite som ett mellanting mellan en stuff pack och en DLC.
Precis. Men när det kommer till
men om priset där säger vi 49 spänn i månaden och ni vet att ni kommer att spela det till och från
under hade det liksom varit 49 år. Då hade jag definitivt övervägt det. För att det är ju värt om man får liksom all DLC-content och sånt där med det också.
Ja. 79.
Ja, fortfarande. Jag tror att allt uppåt mot typ 100-150 skulle jag vara okej. Men efter det, nej.
Så 99 spänn i månaden, det innebär ju ändå i runda slängar 1200 spänn om året per genomsnittlig spelare om de så
prenumererar varje månad. Jag spelar ju inte ett helt år, jag spelar ju stötar liksom.
Ja, men precis. Jag är samma, men jag måste ändå säga så här, för jag fattar att det är bra att ha alla packs för typ när man ändå gör som jag och laddar ner saker från galleriet ibland. Och att allt funkar så. Men jag vill nästan ha kontroll över vad jag äger för packs. Jag är inte så intresserad av, trots att jag är a huge liksom fantasy-nörd och science fiction och slukar allt sånt med hull och hår, så vill jag ganska sällan ha det i just Sims. Så jag väljer aktivt att inte köpa packs som innehåller det. Och satsar på att köpa packs som passar den värld jag vill bygga i Sims. Och den världen är fri från vampyrer och trollkarlar och aliens. Så att därför köper inte jag de packsen och kan ha en ganska clean värld utan att det händer allt för mycket knäppa saker.
Mm. För jag tänker på ju som prenumerationsmodell där alla har tillgång till samma innehåll, då blir det också kanske lättare att integrera med varandras prylar, att välja och filtrera liksom, det här är vad jag skulle vilja bygga i för typ av community, eller det här är vad jag skulle vilja ha för se. Eller mer att det är lättare att komma åt allt utan att vara begränsad till att du inte kan gå in genom en dörr till exempel.
Ja, jag vet inte. Jag gillar att kunna välja själv när man går in. exakt vilka jag har. Jag vet inte om man kan styra det på något sätt med att aktivera och avaktivera packs. Eller
om du filtrerar liksom. Ja. Jag vill kunna spela med hela communityn men ha ingenting vad fantasy och troll gäller.
Det som jag vanligtvis enbart vill ha eftersom att jag inte tar in någon annan form av media utan övernaturliga inslag. Men just Sims får gärna vara fritt från det. Och jag vet inte om det går tillbaka till att liksom ha spelat första Sims back in the day och att det var väldigt avskalat då liksom. Jag vet inte.
Jag tänker, för mig har det ju med stressfaktorn att göra. Ju mer man har stoppat in såna här oförutsägbara element, desto stressigare blir det.
Ja, ju konstigare...
Folk kan bli spöken och vampyrer och sånt där.
Exakt, ju konstigare grejer kan hända.
Mm.
Jag vill ha kontroll över det. Jag skulle nog inte prenumerera. Mm. Jag är överlag lite emot prenumerera. Alltså, inte emot det jag inte egentligen. Jag menar, jag prenumererar ju på Netflix och Spotify och alla de grejerna. Men jag har ju spelat WoW liksom i många år och sådär också. Men jag drar mig för att starta prenumerationer. Och det har väl också att göra med att jag är så extremt dålig på att avsluta dem. När jag känner mig, alltså, de får rulla
sen. Sen har det att göra med att det är en osynlig kostnad också väldigt mycket som lätt drar iväg.
Ja.
När man betalar för ett staffback så ser jag att men det kostar 400 kronor och då kan jag göra ett övervägt ekonomiskt beslut att nej, det här blir för mycket. Men när någonting liksom bara matar på så blir det ju lätt att missa hur mycket det faktiskt blir i slutändan. Så att, det betyder ju att alltså, skulle kosta 50 kronor i månaden, det betyder det att efter ett år så har man ju betalat över 1000 spänn för ett spel. Och det är fruktansvärt mycket för ett spel. Det tycker inte jag att ett spel ska behöva kosta.
Nej.
Ja, det är det, inte ja, precis. Okay. Ja. Mm. Det är sådana kalkyler man behöver ta i åtanke. Ja. Mm. Men om man jämför det då, ska man vara jävlens advokat. Om man jämför det med vad grundspelet och all DLC och alla stuff packs skulle kosta under ett år, så skulle man ju då tjäna massor av pengar om man säger så, är ni med?
Ja, om man var väldigt intresserad av att ha allt, då kanske det är en bra lösning. Men jag är inte intresserad. Jag personligen är ju inte intresserad av att ha allt.
Nej. Jag är nöjd ändå. Det är därför de behåller den här modellen. Ja. För att det är ju trots allt EA som äger Maxis nu. Och Edge of Reality som studion heter, som gör konsolportarna. Men det kanske är därför man behåller nuvarande modell. Det, är ju inte, det ligger ju knappast i EAs främmande vatten att be sig på prenumerationsmodeller. Utan det är någonting de är väldigt vana vid. Med EA Access och Origin Access och sådär. Så
att... Nej, jag hoppas att det inte blir. Jag tror att jag skulle sluta spela om det blev så.
Ja, nej, då skulle jag inte heller.
Jag tycker jag har nog med prenumerationer för saker. och spela inte någonting som jag vill prenumerera på.
Men allmänt, bara för någon månad sedan här så fyllde ju då Sims 20 år.
Mm.
Det är 20 år av hundratals miljoner spelare såklart. Är det här ett, det är ju lätt för många att prata om liksom återkommande franchises som Call of Duty till exempel eller FIFA och sådär, som att det är urvattnade varumärken. Sims kan jag tänka mig också dyker upp på många läppar när man diskuterar urvattnade varumärken. Vad skulle ni säga? Är det urvattnat? Det låter inte som det när jag hör er prata. Alltså det är kul ändå, det ger er samma typ av stimulans som kanske första gången ni plockade upp det.
Mm. Ja, alltså det de gör, det är alltid lite störigt. De vet ju vilka deras mest populära DLC är. Alltså tänker jag, de vet att det är City Living, nu spånar jag lite, men till exempel City Living. Eller i synnerhet husdjurspaketet och universitetspaketet som alltid kommer och har gjort sedan Sims 2 liksom. Det kommer att komma en DLC med de grejerna i. Och en del av mig, eftersom att de är så medvetna om att alla älskar husdjur till exempel. Att de inte inkluderar det från början vid det här laget. Det är störigt faktiskt. Och The Sims 4 i sin rena form utan några DLC:er, det är ganska kalt. Man måste nästan, men alltså det känns inte fun and fresh. Men däremot när man adderar på DLC:erna och man märker att de faktiskt också så att säga då hänger med i tiden och gör typ Tiny Living, då blir det kul. Och att då kunna addera saker på ett grundspel gör ju att det kan kännas fräscht och nytt när det kommer nya grejer. Men det stör mig ändå att de fortfarande exkluderar till exempel husdjur ur grundspelet.
Jag tänker att det förkortar ju spelets livstid. Jag som inte är beredd att betala ut 400 för varje DLC som jag tycker att det är alldeles åt helsike för dyrt för en DLC. Hade det kostat 200 hade jag kunnat överväga det, med 400, nej. Det förkortar ju liksom spelglädjen, för det är ju bara så många hus jag kan bygga in när jag känner att ja, men nu har jag gjort allt som går att göra med de här fönstertyperna.
Ja.
Och sen kommer jag sluta, så jag tror att i slutet av april så kommer jag ha lagt ner Sims igen. Och kommer förmodligen inte plocka upp det. Det är så jag har spelat genom åren liksom. Jag har spelat i stötar.
Samma här. Nej, men det är inte kanske urvattnat fullständigt så länge de fortsätter att förnya sig någorlunda. Men det är träigt att släppa ett grundspel som är så pass kallt som det ändå är. Som Sims 4 var, liksom. När det släpptes. Man behöver ju DLC:erna, eller i alla fall stuff packs, för att det ska bli...
För att ge det lite mer längre shelf life.
Precis.
Eller vad ska
man säga. Ja, och att det ska kännas kul och att man får nya kombinationer man kan testa när man inreder. Och så där. Jag är lite less på att bygga hus, men det är ganska kul att inreda tycker jag fortfarande. Och då vill man ha valmöjligheter och då behöver man ju stuff packs. Men grundspelet är... Det är inte så mycket i grundspelet om jag minns det, när jag spelade Sims 4 just första gången i sin rena form. Så var det så här, men är det här alla outfits som finns? Är det här alla möbler som finns? Är det här de enda tapeterna jag har att välja på? Det kändes som att det var ganska lite. Och det är ju trök.
Jag tror att Sims som spelserie har ju alltid... levt på hur kreativa spelarna är.
Det är
känns
sant.
Som att de som spelar Sims har alltid varit kreativare än vad de som gör spelet är. Jag har ju kommit in på det på den vägen att jag hänger ju väldigt många nerd-fandoms på nätet, som ni säkert också gör. Mm. Och där är det ju jättevanligt att man stöter på att folk gör sina favoritkaraktärer i Sims, gör en Sim-version av dem. Och då håller de ju på väldigt mycket med moddar och gör ja, men om de ska ha en alien från Guardians of the Galaxy, då måste de ju göra ett nytt, liksom, modda huden på simmarna så att den blir rätt och sådana där saker. Eller att de vill göra en ängel eller vad fasen som helst. Alltså det är så fruktansvärt kreativt där. Eller att man säger, ja men folk som har sina OTPs, one true pairings, de som inte får dem i sin tv-serie som de älskar, de ser till att skapa dem i Sims där de kan leva lyckliga. Liksom. det är ganska vanligt. Så det är lite den ingången jag kommer ifrån.
Liksom. Det är liksom en annan variant av fanfiction typ.
Ja, precis.
Så man får leva ut sin...
Ja, så att jag skapar ju väldigt många av mina favorit-gay-pairings som inte jag får, som inte får till det i verkliga livet. De skapar jag i Sims och så får de pinka på sig där. Liksom. Vilket skapar väldigt mycket humor ibland när liksom, torra karaktärer inte ens ska laga mat. Som man vet egentligen borde kunna det. Så,
ja. Eller hur torra karaktärer blir blöta karaktärer.
Precis. Men just det där... tänker jag är ju min behållning, och det tror inte jag riktigt utvecklarna har tänkt, eller uppenbarligen har de inte det eftersom det inte går att göra enklare i spelet.
Men det är jätteintressant, jag har inte ens tänkt på det. Jag har precis, oj nu kommer vi in på något helt annat kanske, men jag har precis läst alltså, en analogi där de bland annat lyfter vikten av just fanfiction för att få in alltså, HBTQ-representation i älskade berättelser. Och vilken liksom, och jag bara wow, alltså jag har inte tänkt på det innan, även om jag har läst fanfiction i omgångar i många år liksom. Och bara, det var så jäkla fint. Och nu bara, ja, folk gör det ju i Sims också. Man får liksom en outlet och man är det fan vad mysigt.
Ja, och jag tror att det är därför Sims är ganska, eller jag märker det i mina HBTQ-kretsar att det är stort just därför, för att det är så tillåtande med just den biten. Liksom.
De har gjort det så himla bra nu i 4 också, där de har tagit bort de här binära könen och istället utifrån några frågor. Alltså, till exempel, står den här simmen och kissar? Kan den här simmen föda barn? Alltså,
jaha, är det så? Förstår inte jag i mitt spel.
Jo, men jo, det har jag.
Nej, det är på PlayStation här är upptaget i sådana fall. Eller så jag har inte jag upptäckt det.
Nej,
för det är, när du skapar en karaktär så måste du välja kön på dem.
Nej, så är det inte i PC-versionen. För där finns det, det är mer en skala och de här valmöjligheterna då. Liksom. Kan den här personen få barn och står den här personen upp och kissar? Och lite sådana andra frågor. Så där är det verkligen, det är inte binärt. Längre.
Ja, då har de simplifierat det till PlayStation, för det har inte jag upptäckt att det går. Eller så är det någon DLC jag inte har köpt.
Ja, kanske det är tråkigt om det är så.
Fan, det är intressant. Jag såg en video, jag tror det var GameStack Live heter det. Det var Microsoft som utbildade, eller vad säger jag, intervjuade ett gäng folk. Jag tror att det är deras GDC-video som de kläcker upp så här i efterhand allt eftersom. Och det var en intervju där de pratade om inkludering. Och då Elise Baldwin, som är audio director för Tell Me Why, kommande Dontnods titel som kommer här i sommar. Där med en transperson som huvudroll.
Mm.
Och då pratade de om att de faktiskt har hård data som visar på att desto fler karaktärer i spel som lyfter minoritetsgrupper. Det leder också till att fler personer inom minoritetsgrupper söker sig till spelen.
Ja, men
och det här låter ju, eller hur? Det här låter ju så här, man bara no shit Sherlock. Men anledningen till att hon säger det är ju faktiskt att det fortfarande finns så pass många utvecklare och studios och inte minst communities som då vill ifrågasätta, men bara för att man liksom stoppar in en rasifierad protagonist betyder inte det att det kommer flera rasifierade att spela spelen, eller en tjej liksom. Men jo, och det kände, jag tyckte det var intressant att hon kände att det här är vi tvungna att understryka att vi har hård data på det. Mm. Det finns fakta på att det är så det är.
Mm. Ja, men där har ju Sims gått i bräschen på ett sätt också. För där var det ju väl möjligt från början att inte bara vara i liksom straighta relationer och sådär. Även om det då var helt binärt med kön så var det ändå i övrigt öppet liksom. om jag minns rätt, det här är ju som sagt 20 år sedan och jag var ju typ 11. Men jag tror att det var liksom fritt då. Ja, jag kanske inte ska uttala mig för mycket om det.
Men, det var i alla fall tidigt.
Ja,
var det.
Det var det ju.
Jag kommer inte heller ihåg, jag tror inte ens jag spelat det första Sims.
Ja. I tvåan var det ju absolut liksom öppet. Så då var det ju inget konstigt liksom. Överhuvudtaget. Men jag kommer inte ihåg det var ettan, men jag tror att det var fritt då också. Till skillnad från liksom i de flesta andra spel där det fanns minsta möjlighet till någon form av romantisk relation liksom. De var ändå i framkant, även om det var ett ganska enkelt spel från början. För sitt sätt.
Ja, men det måste man ju verkligen säga. Ja. Och just det här att det går att adoptera barn också om du har två manliga simmare eller två kvinnliga simmare. Så. Inga
det är inga begränsningar. Liksom, så.
Nej.
Det är fint. Det är så mysigt med Sims.
Mycket mysigt.
Mycket mysigt faktiskt. Oavsett om man gillar att bygga eller gillar att liksom ha en familj och bara leva sitt, alltså sitt drömliv eller sina favoritkaraktärers drömliv. Eller vad man än vill göra, så är det ju väldigt bara mysigt. Ja, hörni. Aron, har du fler frågor?
Nej, jag känner väl att jag ska inte be mig in i det här nu om det inte annat vore än att få inspiration till hur vi själv ska inreda fritidshuset. Mm. Men jag tror att vi kommer börja fokusera på trädgården så får det se ut som du gör inuti. Men efter att ha spanat lite på innehåll från de här små husen och grejer så det är ju lite attraktivt. Mm. Men för egen del så tror jag att jag behöver nog mer agera och göra på riktigt än att drömma mig bort just nu.
Jag har bara en kort fråga till dig, Sara. Jag undrar om det bara är jag eller brukar du känna dig lite simskadad ibland att man så här börjar titta på sitt eget hem och börjar fundera på om man kan klicka på en grej för att ändra färgen på den.
Oh, I wish.
Men jag får sådana där impulser ibland och då känner jag att nu har jag kanske spelat lite för länge.
Ja, tänk om det var så enkelt. Jag bara plötsligt trolla fram nya tapeter här i rummet där jag sitter just nu. Min dröm, typ. Så att det hade varit fantastiskt. Men jag är inte så...
Jag tror det är Sims 5. Gör det här till VR.
Oj.
Men då är det ju du själv som måste gå och diska och allt det där tråkiga i sig.
Ja, eller så har man en robot eller en avatar eller någonting.
Ja, det kanske
det går att tweaka.
Ja, men det vore kanske lite kul. Jag vet inte om det finns eller har funnits något läge där man liksom kan komma in i första persons vy och gå runt och uppleva sin skapelse liksom mer inifrån. För nu ser man ju i stort sett allting.
Det skulle vara fantastiskt.
Ja, för nu ser man ju allting lite snett ovanifrån. Liksom. Man kommer ju aldrig riktigt in i sina simmars huvuden.
Nej, det gör man inte.
Man kan ta kort, men det är ju stelt. Det är inte samma sak. Men ja. Nej, jag spelade ju mer mest. Det jag började uppleva liksom, när jag spelade väldigt mycket Sims 2 i tonåren, det var att jag typ blev lite sugen på just att diska.
Så du diskade i spelet
istället för på riktigt. Nu kanske jag levererar upp min diskningsskill här.
Ja, precis. Exakt. Man läser en bok och så är man plötsligt handy. Liksom. Ja, nej, så jag kunde bli inspirerad till sådana grejer. När simmarna kämpar väldigt hårt för någonting. Väldigt länge. Liksom, eller typ skrev en bok. Och jag bara, jag vill också skriva en bok. Alltså, så jag har blivit inspirerad av mina simmar i alla fall. Det har jag blivit. Aron undrar vad det är för konstigt.
Ja, men jag tänkte verkligen på det ni var inne på. Det var ju precis det jag var nojig själv för.
Ja.
Att man skulle sitta där och bara få ågren över att fasen att jag inte ska ha råd med att göra en sån här lösning. Liksom.
Ja, men det kanske... Så, kanske
de har inte några extrem... Jag vet att det fanns ett IKEA-pack en gång i tiden. Mm. Kan ju dra den anekdoten lite kort om ni har tid.
Mm.
Jag har ju haft en relation till Sims för länge sedan, nästan 10 år sedan, när jag jobbade med marknadsföring som jag pratat och nämnt om tidigare. Och då var ju, eller marknadsföring, reklam liksom mot detaljhandeln. Och då fanns det vissa kedjor, Expert, kommer ni ihåg den gamla kedjan? Där hade vi ett så kallat ett VMI-upp, upplägg, om jag inte missminner mig, då det handlar om att vi skulle försörja hela spelavdelningen med titlar från alla utgivare. Så att då när vi var där så säkerställde vi att alla nyheter stod på rätt plats och liksom alla franchises och genres hade en bra positionering och syntes och hade bra marknadsföringsmaterial och så vidare. Och en av de oftast såklart enklaste sakerna att få att se enhetligt ut, det var Sims-hyllorna. För det fanns alltid så sjukt mycket material att jobba med. Allt ifrån, alltså spelen i sig, att så att säga göra en mercher, som vi kallade det internt, att ställa spelen snyggt uppställda så att man snyggt kunde se liksom, ah, här är första och där är alla DLCs till den som kommer i kronologisk ordning, andra sen där alla DLCs till den och så vidare och så vidare och så vidare. Vilket var otroligt tacksamt, för att göra en hylla synlig och liksom inbjudande på håll, det var inte lika lätt när man liksom blandade alla tidens actionspel. Då var jag tvungen att gå nära för att kolla. Men med Sims kunde man leka lite, för det fanns alltid så extremt många förpackningar. Mm-hmm. Så att det är väl den närmaste relationen jag har haft med The Sims. Mm.
Ja. Tacksam för Sims-hyllan.
Men det var jag tänkte, frågan var produktplacering. Fan, vi kommer aldrig, vi blir aldrig klara här. Det finns så mycket att diskutera. Produktplaceringen, det fanns ju ett IKEA-pack.
Mm, och det fanns H&M.
Exakt, och de här grejerna, Tiny Living, fortsätter man med produktplaceringen? Alltså är det så riskabelt att de får in kanske en procent om jag skulle spela Tiny Living och känna, fasen, det här skulle jag vilja ha till stugan eller någonting. Finns det en risk att jag kollar upp och ser den här exakta möbeln eller inredningsmöjligheten online? Eller?
Det vet eller? Jag inte. Alltså, möblerna i sig är ju mer inspirerade av skandinavisk stil än av något särskilt företag, i alla fall vad jag har läst mig till. Men det finns ju säkerligen mängder med olika möbeltillverkare som gör den här typen av möbler, kan jag tänka mig.
Ja. Men de blir ju inte det smart att kunna länka?
Jo. Det är aldrig säkert.
Farligt men smart.
Ja. Vart går gränsen liksom för vad som är helt okej då?
Jag vet inte om jag skulle vilja ha Sims-möblerna i mitt hus, men man blir ju lite less på dem efter ett tag. När man har använt dem i 10 olika hus så känner man bara, nej, nu skulle jag vilja ha en annan typ av byrå här.
Ja, det är helt sant. Men man kan bli rätt trött på de saker man har hemma ibland också, å andra sidan.
I och för sig.
De behöver man ju trots allt stirra på varje dag. Ja, hörni. Vi närmar oss att ha pratat en hel timme om Sims med lite avstick åt olika håll. Känns det...
Ja, men de har hållit på i 20 år. Det var de värda.
Ja, jag håller med.
En timme får de.
Jag håller med. Det är ju verkligen en... Vad ska man kalla det? Ett fenomen. Och i synnerhet liksom med det här communityt som har vuxit upp, som vi också har pratat om i det här avsnittet, att det är inte riktigt bara så enkelt som att man bygger ett hus och förstör sina simmars liv lite grann, utan det är verkligen en hel kultur nästan kring det här, eller flera olika kulturer till och med.
Ja, det kan man verkligen säga. Jag glömde nämna det att jag gick en kurs på universitetet i Sims.
Va?
Mm.
Ja, vi har en timme till.
Utveckla.
Jag kommer inte ihåg så mycket förutom att läraren var väldigt investerad i Sims och visade hur det finns en hel subkultur som bara leker med att döda Sims på olika kreativa sätt. Till exempel alltså, bygga ett rum med bara en pool i och lämna simmen i poolen och sen se på när simmen dör.
Ja.
A teacher on a mission.
Ja, det klassiska bara ta bort stegen. Tricket funkar inte nu i 4, de kan ju klättra upp ändå. Nej, det är häftigt faktiskt. Man skulle kunna grotta ner sig säkert ett helt avsnitt i att bara snacka om de olika kulturerna kring Sims. Och jag blir också sjukt taggad på att investera mer tid i det här fanfiction-elementet av att skapa sina dröm-pairings, sina chips och skapa nya historier och grejer. Jag vet ju folk som har byggt hela kvarter med liksom karaktärer ur olika filmer och eller spel eller sådär. Alltså det är ju... Jag är nyfiken, jag vill kolla mer på det här, känner jag. Så jag tror att jag lämnar den här poddinspelningen med mer att fundera på än vad jag kom in med, om man säger så. Men alltså tack så mycket, hörni.
Ja, tack själv.
Det här var ju jättemysigt, så... Ja, alltså jag tror att jag lämnar över lite snabbt till dig, Aron, med att presentera musiken och de andra.
Ja, nämen La Villa Tulos som vanligt, som ni hör här i bakgrunden, Swanee River, skriven av Django Reinhardt. omslaget av den fantastiska Jesper Ringhög i vanlig ordning. Och oss hittar ni ju då i sociala medier, öppna världar eller öppna vardar utan prickarna, och antingen med mellanrum eller i hopslaget. Även twitch.tv/öppna vardar, där är det kul att slänga in en prenumeration eller en följ, jag vet inte hur det funkar det där, men man märker, man får en notis om man följer oss där på när vi streamar. Vi brukar oftast köra spontana grejer, oavsett om det är liksom sena kvällar eller tidiga morgnar. Så att, ja, men där blir det ju en del knasigheter, och det blir inte färre, kan vi lova i alla fall.
Mm. Nej, men tack så mycket då. Tack, Aron.
Tack så mycket, Sara.
Tack, Jules.
Tack.
Och till alla där ute, kom ihåg att det är coolt att vara snäll. Thank you.